Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Teknikpäron med mig Magnus.
Och mig Ida.
Blix. Ja, det är lite praktiskt att vi delar efternamn. Så jag behöver inte säga
fruktansvärt motvilligt. Jag ville ha mitt efternamn. Du sa nej. Jag är inte alls sårad fortfarande.
Jag sa att du fick behålla ditt.
Lindqvist liksom. Du, Teknikpäron pappa.
Ja.
Vet du vad jag varje dag... Någon vid något tillfälle tänker på?
Kaffe?
Vilken bred fråga.
Choklad.
Men vad jag skulle komma till var... Jag har ju byggt ett Lego-set nyligen med Sonic till exempel.
Just det.
Och jag spelade jättemycket Sonic på 90-talet antar jag det var. Med någon Sega Mega-konsol jag hade. Och jag blir flera gånger i veckan i alla fall lite mind-blown över hur mycket som har hänt på kort tid i mitt liv på teknikfronten. Och hur liksom den utvecklingen inte kommer upprepa sig för mina egna barn.
Eller kommer den det?
Ja, men de har ju redan haft... Alltså hur kan man upprepa och få internet i sitt liv till exempel?
Mm. Nej, men jag förstår vad du menar. Jag känner mig också så här chockad ibland att när jag sitter och förklarar för våran son till exempel om hur det var förr. Rätt ofta med, ja men förut så hade vi ju tjocka tv-apparater och de fungerade lite annorlunda. Och, ja du vet, när jag var liten då fanns det inga mobiltelefoner och sådär. Det är ju, ja. Ja, man tycker ju att när vi var små så var vi liksom en del av någonting nytt och någonting coolt som kom och det kändes liksom stort. Men nu är allt det där etablerat och känns som att ja, men det har väl alltid funnits. Mm. Och då känner man sig otroligt gammal när man vet att man var med när det kom till stan så att säga.
Bara häromdagen så fick jag ju förklara för dem att det fanns typ ett enda barnprogram att se på när jag var liten.
Ja, märkligt nog så sa ju våra föräldrar också så.
Ja, men det är ju inte så far off ändå.
Nej.
Det var ju det ganska lika.
Det fanns väl i för sig ganska mycket att titta på, men inte alls i närheten av lika mycket som det finns idag med alla streamtjänster och sådär.
Mm, eller va? Vad menar du då? Du menar, men det var ju sen. Jag fick också Cartoon Network till slut, men från början så var det ju liksom Disneyklubben.
Jo, men det fanns ju ändå Disneyklubben som hade x antal program och sen Bullybumpa och säkert något på fyran också om man hade... Inte hade betalt
TV. Nu är du längre fram i tiden, din ungdom.
Ja. Men ja, hur långt bak är du då? Jag vet inte om jag minns så långt.
Ja, men inte vet jag. Det, i linjär tv-tablån fanns det ju en slott för barnprogram på kvällen. Liksom. Sen ja. Var det ju kört.
Man behövde ju inte mer på den tiden. Man var ju ute och lekte med pinnar. Och
pinnar och potatis. Ja, i alla fall. Jag är ändå amazeballed, liksom mindblown över... Att en gång i tiden, att jag fick vara med om att ha inget och helt plötsligt ha allt i mina fingertoppar liksom. Och det är klart att det kommer fortfarande hända något häftigt, hoppas jag. Jag vill ju fortfarande få ett sånt här Star Trek holodeck. Men de kommer ju fortfarande ha allt från början och sen blir det bara fler lager digitalt på något vis.
Fast det kommer ju nya saker som de också upplever, tänker jag. Det kommer komma, som nu till exempel med Vision Pro som vi pratade om förra avsnittet. Att hade de varit lite äldre så kan jag ju tänka mig att när de berättar för sina barn sen om 20 år eller vad det nu kan vara. Att när jag var liten, då fanns det minsann inga VR-glasögon. Utan, då fick
jag tror
man titta...
du skulle ta upp Neuralink-grejen istället.
Nu får man titta på en liten skärm.
Nu så sitter det ju någon person någonstans med en chip i hjärnan som kan röra en muspekare.
Ja, vad praktiskt det var. Nu slipper man musarm. Eller?
Ja. Vision Pro kan man ju också styra med ögonen lite grann, men ja.
Ja, jag vet inte om det känns som en fördel kanske, men... Man ska inte säga inte. Jag är ju fortfarande
kommer du gå till kliniken och operera in chipet när det är dags?
Kanske. Jag är väl ganska öppen för sånt där. Fast det måste ju testas ordentligt först, såklart.
Det är ju det de håller på med nu.
Ja.
Obviously. Ja. Mm. Ja, i alla fall, jag såg en uppdatering om att personen i fråga hade återhämtat sig och så.
Ja,
De har ju äntligen börjat, eller äntligen, jag vet inte vad jag tycker, riktigt som jag känner att det är ett äntligen. Men de har börjat testa på en människa nu.
Mm. Jag skulle säga här att det, med våra barn som ju är uppväxta med iPads. Det är ju en grej för mig som är lite svår att förstå. Jag väljer ju alltid en dator i första hand om jag ska göra något krävande. Och våran son, jag frågade, skulle du inte göra det här på datorn då? Han bara, nej, det är så jobbigt och så svårt. Liksom, han föredrar ju att typ spela Minecraft på iPaden.
Ja. Yeah.
Jag tycker det är fascinerande hur det kan vara så. Att man
barn liksom som är dubbelt så gamla som honom använder ju inte tangentbordet längre, utan använder rösten för att mata in sökgrejer. Alltså jag förstår inte.
Apropå Sonic då och gamla tv-apparater.
Mm.
Nu har vi en gammal tv-apparat och så har vi en ny tv-apparat.
Den gamla tvn står bredvid min halva av sängen, Magnus. Hur länge ska den stå där?
Jag vet inte. Men nej, men vi tror vi glömde, eller vi har, sa det inte helt enkelt för avsnittet. Vi har ju äntligen, eller är det äntligen? Jag vet inte. Vi har skaffat ny
tv. Du säger äntligen, jag säger oh my god, varför?
Nej, men vi har ju båda varit plasmanördar, kan man säga så?
Ja, kanske.
Kanske. Jag har ju förvisso ägt olika LCD-paneler av olika slag. Men ganska stolt över att säga att jag aldrig haft en liksom, primär tv med LCD. Jag har nog aldrig varit riktig kompis med tekniken. Tycker att det har inte sett så bra ut helt enkelt med clouding och ja, eftersläpningar och olika konstigheter.
Mm.
Utan jag har ju gått från tjock-tv till projektor, vilket i och för sig är LCD, eller var det DLP? Jag minns inte riktigt. Nej, det var nog LCD. Till då plasma. Och sen har vi liksom blivit fast där i. Den hade ju du redan när vi träffades, så det är ju 10 år sedan nu.
Mm. Vi har ju redan pratat om att du lagar den, eller hur?
Ja, precis. Det finns ju ett avsnitt från typ 2020 eller något sånt. När den gick sönder och istället för, jag var inte riktigt nöjda med utbudet.
Var det
på, så att vi lagade
det enda
den
avsnittet
istället.
Vi släppte det året?
Nej, det kan man vara några fler kanske.
Vi är sådana sporadiska poddare.
Ja. Mm.
Nej, men precis. Vi hade den där tvn långt efter dess bäst före datum egentligen.
Ja, fast jag håller inte med där. Jag tycker den håller ju måttet på ett märkligt bra sätt.
Mm.
Det var väl en av toppmodellerna från Panasonic.
You bet. Skulle aldrig köpa något annat.
Om jag inte minns fel så köpte de väl upp eller liksom gick ihop med Pioneer, som var ju de som hade de här riktigt bra modellerna.
Kuro.
Och jag köpte min första när jag flyttade till Stockholm. Det var ju 2010 kanske. En liten 42 från Panasonic. Den hade ingen vidare svärta, men i övrigt väldigt trevlig. Bytte sen till en 50-tummare tror jag, som jag köpte begagnad av en kompis. Och sen träffade jag dig. Och då satte du på en 55-a, ännu lyxigare modell.
Ja.
Så det var bara att göra sig av med min.
Någon gång i min ungdom så lärde jag känna någon som jobbade på Pioneer och pratade ihjäl mig om Kuro nämligen.
Mm.
Så var man ju tvungen.
Precis. Nej, men det som har varit bra med dem, det är ju färgåtgivningen och svärtan.
Svärtan. Mm.
Ja.
Och att det var så svart.
Och att de har ju så rackarn snabba. Det är ju, någon har sagt någon gång att lite förenklat så kan man säga att varje pixel i en plasma TV är ju som en liksom, ja, en liten CRT-skärm. Fast istället för att svepa då, så visar den bara en punkt.
Mm.
Och det är därför också de är så pass tunga. Det krävs glas med fosfor på.
Vi bar den ju, inte vet jag, vad kan det vara? 10 meter från tv-bänken in i sovrummet. Den väger a lot.
Hur som helst, med den storleken vi hade, 55 tum, och det avståndet vi satt på, så räckte upplösningen gott och väl till med full HD. Och som sagt, uppdateringsfrekvensen var ingen fel på. Perfekt för gaming. Och färgåtergivning bra, svärta bra. Så att det har liksom varit, det enda som har liksom varit lite tråkigt är ju energiförbrukningen. Den har varit varm och den har surrat lite i en sån här coil wine typ.
Och klirrat i elräkningen.
Ja. Precis. Men tredje året i rad nu, eller om det är fjärde till och med, så satt jag på Black Friday och hade radat upp modellerna där och bevakade priser och kollade funktioner. Och äntligen så har det ju börjat komma då OLED-tv-apparater. Som de har börjat sjunka i pris. Och nu finns det då med VRR, alltså variabel refresh rate. Från 120 Hz, vilket är trevligt då, om man ska koppla in en PS5 till exempel. Det jag fick göra avkall på nu, vilket jag inte hade behövt, men det var väl för att spara lite pengar, det var väl Ambilight, som ju bara Philips har. Men jag tänkte att jag kompenserar det med storleken istället på tvn.
Det tänkte du, va? För lådan kom, och ja, den var ju längre än vad jag är när jag lägger mig ner på golvet.
Ja, det är fantastiskt. Jag mätte faktiskt vår tv-bänk först och konstaterade att den är ju faktiskt mindre än tv-bänken i alla fall.
Med typ 2 mm.
Ja, men den fick rum.
Och sen så hade vi, när vi väl hade packat upp tvn, så hade jag exakt 100% av vardagsrummet, som ändå är ett enormt rum, fullt av kartong och frigolit och plast, som min man sa, det här vill jag spara. Då dog jag.
Det hade du inte
för att han med. Skulle ha kartongen ifall vi flyttar tvn någon gång. Alltså, och oss själva då. Ja.
Ja, men jag tänkte, så länge den får plats någonstans, så varför inte?
Fick den plats någonstans? Har jag kvar den?
Jag flyttade faktiskt den i helgen från lägenheten till vårt garage, där den står längst in, lite som en sån här krockkudde som man kan backa in.
Ingen kan ju se det här, men jag kan ju berätta att jag spärrade precis upp ögonen och tappade pannan för att ögonbrynen är uppe i hårfästet.
Så där står den bra, tänker jag.
Jag ska åka dit och slänga den i helgen då.
Ja, lycka till.
Det här kan bli våran grej, Magnus. Du får flytta på tvn, jag letar upp den och så.
Ja, nej men 77 tum kanske vi ska säga då, för de som inte kan läsa det mellan raderna.
Nej, det kan de ju inte veta. Nej. För de vet ju inte hur lång jag är.
Precis. Ja, men jag är ganska nöjd. Den,
bara inte... ganska?
Okej, okay, jag är väldigt nöjd. Nej, men det jag är kanske mest missnöjd med just nu, det är väl att jag inte riktigt förstår hur den hanterar olika lägen. En av de säljande punkterna just med, det blev en LG nu då, det var att den har ju Dolby Vision. Jag stod och vägde då mot en Samsung som har ju, vad kallar de den nu då? HDR10 Plus tror jag, som är deras egen implementation. Och då tänkte jag att nej, men Dolby Vision kanske är bra ändå, för att jag vet att många av de streamtjänsterna som vi just nu prenumererar på har det. Så då blev det den egentligen. Men jag tycker att det är lite sådär att switcha mellan olika HDR.
Du menar, i ena stunden är det ganska bekvämt för ögonen, i andra stunden så blir man helt
bländad. Ja, men lite så. Att material som inte har HDR, det blir väldigt mörkt. Det känns för mörkt. Medan sen plötsligt så får den en HDR-signal och rummet exploderar i färg och
man ljus. Man skulle vilja dra ner ljusstyrkan då.
Ja, precis.
Vilket finns det ett scrollhjul för det på remoten, ska jag i alla fall.
Ja, de måste faktiskt ge dem att menyn är ganska bra, så att de har plockat fram det man använder oftast liksom, längst fram. Så att de här inställningarna går att nå väldigt fort. Men det var ju ett av argumenten för Samsungen som vi inte valde, eller jag, var just att den hade bättre ljusstyrka. Och jag känner ju så här i efterhand att det hade jag inte behövt, eftersom jag tycker att den här är för ljus.
Ja. I alla fall de gånger man har tid att titta på tv, det vill säga på kvällen.
Precis. Vi har ju ett ganska tacksamt tv-rum, så inga fönster precis vid tvn i alla fall.
Nej, den är längst in i mörkret.
Just ljusstyrka är ju inte någonting vi måste ha mycket av.
På lite bredvid tvn är ju en bergvägg. Ja, nej, men jag tyckte det var knäpp. Jag tyckte det var för stor tv. Jag tycker att den fortfarande är väldigt stor. Det blir väldigt ljust i mellanvarven och så. Men vi har ju också långt till soffan, så att det var inte i praktiken ett så enormt problem. Men ibland tycker jag det är jobbigt att sitta i soffan, så jag sätter mig på golvet framför. Och då hamnar man ju närmare, så att det blir jobbigt. Ja, man måste sitta i soffan nu nästan.
Jag har ju levt många år med projektor och då hade jag väl runt 90 tum, så att det var ju ännu större. Och då satt jag med flit ganska ofta, så rullade jag fram en sån här liten poängfotölj från Ikea och satte mig mitt framför, kanske 1,5 meter eller någonting. Bara för att få den här riktiga biokänslan. Så jag har ju inget emot att det är stort. Jag tycker det är nice.
Ja.
Men tråkigt nog så vänjer man sig väldigt fort med storleken. Första veckan så var det den här upplevelsen när man gick ner för trappen och såg den här hela tiden. Nu, not so much. Jag har vant mig. Nu tycker jag bara att allt mindre ser väldigt litet ut plötsligt.
Mm-hmm. Du är väldigt besviken på storleken. Jag tvingade dig att välja till köket, eller hur?
Jag tycker den sitter rätt bra där. Jag stod och faktiskt tittade lite häromdagen. Det fanns ju en mindre.
Ja, men jag menade större.
Ja, jag vet. Men, men den hade ju inte 4K då. Vilket vi förmodligen inte hade behövt eftersom den var mindre. Men samtidigt så tyckte jag, nej, men det här blev ganska bra ändå. Den, ja. Nej, jag tycker inte den hade behövt vara större i köket. Där sitter vi mycket närmare.
Men du kan ju inte se något när du står borta vid spisen. Den är ju för liten.
Ja, du menar så. Mm. Ja, det har du väl rätt i.
Ja, jag kommer ta bort den där köksteven när du reser bort någon gång.
Typiskt.
Den kan få bo i... Jag vet inte var vi ska ha den någonstans. Mm. Men ja, det är om tv kanske. Men kul att vi har den. Och ja, så.
Absolut. Du hade lite intressanta tankar kring AI-bilder.
Ja, alltså vi har ju, det här är ju ett nytt tema som vi har tvingat in oss själva i, att det ska vara någon ny sorts AI-genererad päronbild till alla avsnitten nu, eller hur?
Mm.
Och så har vi ju säkert pratat lite om olika AI-tjänster innan. Har jag frågat dig på länge vilka tjänster du, om du använder några typ i jobbet på riktigt?
Jag tror vi drog en snabbis förra gången om det, men nej, jag kör inget aktivt. Vi håller på att snacka just nu om att köpa in då Copilot, GitHub Copilot.
Ja.
Lite på test till att börja med, så får vi väl se.
Just.
Jag har ju ett ChatGPT-konto, men använder det inte så ofta.
Just det. Även vi, det är väl lite samma på mitt jobb. Det finns någon jättesatsning på hur vi ska använda AI framöver och vi har några inbyggda översättningsverktyg och lite sånt där. Men OpenAI, som ju är inte vet jag, en av någon världsledande på såna här modeller, kom ju här för någon vecka sedan med en ny tjänst eller någon sorts, vad vi nu ska kalla det för, som heter Sora, som kan generera video från text helt enkelt. Så du skriver vad du vill ha och så spottar den ur sig en högupplöst max en minut lång videosekvens.
Mm.
Vilket, har du sett exemplen?
Nej, jag måste säga att jag har inte hunnit riktigt läsa mig in på det här. Jag har sett något och vet inte om jag var superimponerad. Men det kanske blir bättre. Eller så har jag bara missat de bra exemplen.
Kommer du ihåg vad det var du såg?
Nej, det gör jag inte.
Nej, det finns, de har en, på sin sajt har de lagt upp massor av exempel man kan titta på och det är ju definitivt i den här så kallade Uncanny
Valley-formatet
fortfarande. Ja, det ser väldigt verklighetstroget ut fram tills man ser att det absolut inte är verklighetstroget. Om man bara lägger... öppna ögonen lite grann och lägger märke till detaljerna så är det så här, oj, det där är inte helt... Mm. Ja. Men det är väldigt verklighetstroget jämfört med en del av de här som genererar bilder gör ju mest saker som inte ser verkligt ut. Alltså det är olika konststilar hit och dit, men det ser inte verkligt ut. Det är ju jättesvårt att vara i tjänster och göra något som ser ut som fotografier.
Ja, jag skulle säga det har ju varit populärt här ett halvår eller någonting, att skapa liksom giffar eller korta sekvenser där man går från olika states och säger åt AI-algoritmen att generera massa bilder i en rörelse. Och det skapar ju en ganska så här artistisk effekt för att föremålen befinner sig på rätt ställe och rör sig i en viss riktning och sådär, men ändrar karaktär hela tiden. Det kan vara liksom att en frame kan det vara glasögon på personen och nästa frame är det inte glasögon på personen och sen plötsligt har den
en mustasch. Det fanns en liknande rolig grej i ett av de här Sora-exemplen. Jag för mig att de är i någon sorts öken och typ gräver i sand och plockar upp plaststolar. Men vissa av grejerna är inte plaststolar när de gräver upp dem, utan bara blir en plaststol. Ja. Det ser jättefantastiskt ut. Ja. Och sen är det så här någon jättefin bild där det är ett par som liksom man kommer, kameran kommer bakifrån dem. De går längs med någon fin trottoar och så här. Och så helt plötsligt, så precis när klippet tar slut, så ser man att de har ingenstans att gå längre. Men de har inte stannat, utan de fortsätter att gå som att det finns inte ett hinder. Liksom. Så ja, det är lite grejer som de har att jobba på. Men Sora är inte en tjänst lanserad för allmänheten på något sätt. Du kan liksom inte använda den här idag, utan den är på forskningsstadie. Och de har släppt den till sitt så kallade red flag team eller något sånt där. Så det är, det är lite utvalt folk som får lov att använda den här nu för att säkerhetstesta den. Liksom. Så den dyker väl upp vid ett okänt tillfälle framåt i tiden.
Ja. Jag har varit lite sugen på att... Jag funderar på vad är det för tjänster som finns nu, och vad är det man ska ha egentligen? Om det vore värt att betala några månader bara för att prova, liksom, se vad man kan få ut av det här.
Tänker du på GPT-4 till exempel? Då, ja, eller? Även så kanske. Att man måste betala för.
Och att det blir lite nyare data och sådär. Det är väl som... De har ju uppenbarligen tänkt igenom det här. Det är bra modeller att tjäna pengar på. Mm. Man låser ut de liksom key features för att folk ska...
relevant data.
Ja, precis.
Nej, men på mitt jobb så tror jag vi har tillgång till Microsofts grej via Microsoft 365. Mm. Men jag försökte få den att generera någonting någon gång, men det är ju ganska svårt att sätta ihop någon prompt som leder dit man vill. Alltså. Ja. Jag tyckte det var väldigt tidsödande. Jag hade nog kunnat klistra ihop saker själv i Photoshop lite snabbare.
Men, ja, men det känns som att, precis som med allt annat höll jag på att säga, så blir det liksom att beroende på vilken tjänst man kör med, så blir det lite olika karaktär. Ja, man ser nästan från vilken tjänst de här bilderna kommer.
Mm. Yep.
Jag halkade in på Facebook någon grupp med ChatGPT Sverige-bilder typ. Och där kan man ju, hur de än skriver där, så ser bilderna liksom inte... Det ser inte ut som foton av, nej, alltså riktiga foton, utan det är alltid någon så här litet shine som gör att det ser lite, exakt, plastigt ut. Lite,
jag började, lite för bra.
Ja, precis.
Alltså, och det känns lite som att för de, perfekt.
Att de kommer liksom inte runt det, hur de än skriver. Och det jag har märkt en liten, i den tjänsten som jag har kört, Mage Space, att om man, det är många som skriver fotorealism liksom, eller fotorealistic. Och kanske missförstår lite vad det betyder, där man förr i tiden innan AI, så betydde ju det att man målade någonting fotorealistiskt, alltså att någon ritade någonting så nära ett foto som möjligt. Man tog ju inte ett foto som var fotorealistiskt, för det är ju ett riktigt foto, så det behöver inte vara fotorealistiskt. Så skriver man med det i beskrivningen, så kommer ju såklart algoritmerna tolkar det och säger, aha, du vill ha en bild som nästan ser verklig ut. Jag har lite så här magkänsla att det har smygit sig in i det här på något sätt. Det är
jag tror inte de kan göra det. Jag tror inte de kan göra det ändå.
Tror du inte?
Riktigt. Ja. Nej. Men nu, jag kom på nu ska jag kasta in en sån här boll från sidan till dig. Jag såg på internet idag faktiskt att det har dykt upp en ny Fujifilm-kamera som du nog borde köpa till mig.
Oho.
Jag har redan glömt vad den heter, men det är en sån där kompakt retro looking thing som ser helt fantastisk ut. Föregångaren var tydligen någon sån här modell som 2 år efter lanseringen blev skitstor tack vare TikTok av alla konstiga grejer. Och sen och den gick inte att få tag på och blev så här hett eftertraktad då, hej och hej. Och nu har de släppt en uppföljare liksom.
Ja.
Som inte ska vara svår att få tag på.
Men den är digital, eller?
Ja.
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 Och är den dyr? Eller är den någon billigare?
$1,600, så det lät inte billigt.
$1,600, ja. Nej, det låter inte så billigt. Men då ska den vara en hyfsat bra kamera då, inte någon leksak liksom.
Vi hoppas det. Mm. Jag måste läsa på lite mer, men jag har ju... Det här är ju också intressant. Vår son fick ju... Eller han har ju någon sorts fotointresse ändå, ärvt av oss båda antar jag, för vi fotar ju hela tiden och så. Men han var ju... Han fick en liten kamera av oss, en pytteliten kompaktkamera som var riktigt jävla dålig faktiskt, men den var billig i alla fall och vattentät och hej och hå. Och den gick ju sönder och han ville ha en... Han lånade i alla fall min gamla Nikon-kamera till slut, eller hur?
Ja.
Och då, jag har ju inte använt en riktig kamera, alltså på många iPhone-modeller nu, för jag har inte orkat släpa med mig en till och så vidare. Men jag kan ändå sakna kvaliteten från att använda riktig optik. Och så har jag tjatat lite priv, jag måste köpa en kamera, jag behöver en kamera, jag vill ha en kamera, oh, jag vill ha en kamera. Men jag har också inte velat ha en kamera, så det har ju inte blivit av.
Nej.
Men det kanske, jag kanske måste ha en kamera då.
Ja. Jag skaffade ju en, jag gick upp till fullformat äntligen då, 2016 när våran son föddes.
Mm. Och den, har du fotat din son mycket?
Ja, men inte med den kameran. Nej, jag tar väldigt fina bilder med den. Eller jag menar, jag är väldigt nöjd med kvaliteten fortfarande. Det sitter en sjukt bra sensor i den. Kanske kan tycka att den är lite, att jag skulle vilja ha den lite bättre på när det är dåligt ljusförhållande, så att säga.
Mm.
Men jag, ja, det är så, finns så mycket att välja på och det är så dyrt, så att jag vet inte. Jag behöver liksom hitta en bra anledning att byta, tror jag.
Mm.
Jag vet att det finns.
Och jag vill ju inte ha det där som du springer runt med. Jag tycker det känns för otympligt.
Nej. En sak som jag har, som jag saknar på min, är ju en elektronisk slutare. Alltså att den inte mekaniskt håller på och klickar till, utan att den bara tar en bild liksom. Det finns lite olika tillfällen jag tycker att det hade varit bättre. Och det känns onödigt att hålla på och slita en massa på den här. Om man inte behöver det.
Mm.
Min är ju en spegellös, eller vad heter de?
Ja, det heter de.
Så att jag har ju en, bara en elektronisk sökare. Så jag sitter och tittar ut genom sensorn. Ja, jag vet inte. Jag är väldigt nöjd med den. Jag har här om dagen bara, jag tror inte jag sa det förra avsnittet här, men min far gick ju bort här innan jul. Och han var ju fotograf.
Jag är så avundsjuk. Du har ju faktiskt haft ett mörkerrum hemma när du växte upp.
Precis, och jag var hos mamma nu i helgen och letade efter någonting. Och ja, blev ju att jag rafsade runt bland hans kameragrejer. Och herre jösses vad med saker han har. Både coola och men mest inom analog då. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen med allting. Men det jag är lite sugen på är att digitalisera hans filmer han gjorde. Han har ju spelat in dem med så här 8 mm och 16
mm.
Och de har jag ju fått sett lite grann när jag var liten. Du vet, det var ju alltid mäckigt att ställa upp den här duken och dra fram en projektor och sitta och ladda de här små rullarna. Så att det var ju inte något man fick göra hela tiden. Så det vore väldigt kul att få se dem där igen. Och jag öppnade något skåp där och såg liksom, jag vet inte, det måste ha varit flera hundra rullar. Så att, och jag har ju har absolut inte sett alla de där. Så att jag har suttit och forskat lite nu vad det finns för möjligheter att digitalisera. Man kan ju lämna ut det, men de tar ju betalt per minut. Det kommer ju springa iväg eftersom det är så många rullar och jag vet ju inte ens vad det är på dem. Utan det är mer tänkt om man ska kanske göra någonting och vet att den här sektionen vill jag ha inskannat och i bra kvalitet liksom. Sen finns det ju så här lite enklare maskiner för några tusen lappar. Men jag förstår mig inte på det segmentet riktigt. Eller ja, jag gör väl det. Det är väl för folk som bara vill få in sina grejer och bara titta på dem en sista gång liksom. För de använder otroligt dåliga sensorer. Det ser ut som att de har liksom filmat av de här rullarna med någon säker så här webbkamera från typ 90-talet eller någonting. På den nivån. Och nästa steg är väl antingen så ska, ja, det finns ju två sätt. Antingen fotograferar man ruta för ruta. Då går det, tar det ganska lång tid ju, eftersom man matar fram en, tar en bild, matar fram en, tar en bild, och så kan man automatisera det. Man kan ha så här stegmotorer och köra lite, vet, så här Arduino och Raspberry Pi som styr kameran och fixar och donar. Så det känns lite, så här, lite jag, du vet, bygga något sånt. Det hade varit ett kul projekt, tror jag.
Det hörs att du är ingenjör när du börjar prata om sånt här.
Ja. Men sen finns det de som också modifierar då gamla projektorer och sätter dit en filmkamera istället för en stillbildskamera och försöker få dem i synk då på något sätt så att man kan filma av varje frame exakt när den, innan den byter då i projektorn. Då kan du ju spela in det i realtid. Och jag börjar väl luta åt något åt det hållet kanske då, bara för att det inte ska ta sån rackarns lång tid att digitalisera allting. Men då kanske det är dags att skaffa en bättre videokamera. Alltså en kamera som har lite bättre videoinspelningsmöjligheter än vad min har.
Mm. Ja, du, jag trodde du skulle säga att vi skulle damma av hans mörkerrum och framkalla lite svartvit. Men det var inte det du pratade om.
Nej, det, alltså det är som sagt, vi skulle kunna göra flera avsnitt om bara hans grejer där. Om du är intresserad av det så finns ju allting där. Det är klart att någon kemikalie och sådär behöver man ju förmodligen fräscha upp.
Det är färskvara,
det är
säkert.
Färskvara, ja. Men det finns...
Jag hade ju massor av mörkerrumsutbildning på gymnasiet. Mm. Så att jag kunde det här en gång i tiden, men det får man nog läsa på igen. Herregud, vad jobbigt det var. Sprang och gjorde de här 300 000 provremsor på jättedyrt fotopapper och skulle hitta precis rätt nyans av grått liksom. Och så. Grymt, ja. Roligt var det.
Nej, men det finns allt där. Förstoringsapparater, så här, torkmaskiner, olika kärl. Han har dragit in vattenavlopp i mörkrummet som man kan hålla på där. Så att, ja.
Har han den där creepy lampan också man kan sätta på? Som inte förstör.
Ja, precis. Eller det är ett speciellt rött filter man sätter framför oss så att det inte ska förstöras. Jo, absolut. Jag minns när jag var liten, när han stängde in sig där och jag någon gång, du vet, stormade in där för att jag hade någon oväsentlig fråga. Oj, vad arg han blev.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Man kan ju också bara göra det i bäckmörker. Det gjorde vi ibland. Vi hade något liksom skitmörkt rum, pytteliten garderob man fick gå in i på skolan och när man skulle framkalla själva filmen, för den skulle ju ner någon liten behållare och skakas och grejas, och ja, då fick man bara stå in i bäckmörker och göra det.
Just det. Apropå kameror så såg jag för ett tag sedan en YouTube, ett klipp från ett företag i Finland som köper upp gamla analogkameror för att skapa ett lager av reservdelar, och de samlar också in kunskap hur man reparerar kameror i form av tar in utrustning då, som behövs för att kalibrera och sånt där, och även intervjuar gamla servicetekniker för att liksom få kunna bevara den här kunskapen för framtiden. Och de har ju märkt en uppgång, som jag förstår då, i intresset kring de här kamerorna.
Mm.
Och tydligen just nu så är det väldigt inne med, du vet, så här 90-tals point-and-shoot-kameror.
Ja.
Så jag tog faktiskt med mig nu från farsan två stycken små Canon kameror.
Någon sån här motsvarande den där Ixusen jag har här någonstans,
ja,
eller?
Ja, fast analog då med film.
Ja. Ja, just det. Den, ja,
Så att tydligen så är de är ganska värdefulla nu för tiden. Alla hipsters vill köpa
alltså
dem.
Det är ju ett gäng år sedan som det var mega poppis att springa runt med de här jättegamla Leica-kamerorna också. Som allt ser lite trasigt ut nästan, men det var ju en grej. Det var ju det som var saken med den här Fujifilm-kameran som jag vill ha. Den har också en massa inbyggda presets där du kan få saker att se ut som olika sorters gammal film.
Nice. Jag tror ändå... Det kanske går att ställa in. Jag hade en liten period i mitt liv där jag med min telefon hade någon sån app där man tog bilderna i som la på filter.
Jag hade också den.
Och nu när jag sitter och tittar på de bilderna så är det så här, gud vad jag önskar att jag hade ett original som inte hade filterna. Så att det fanns liksom två versioner av den.
Mm.
För att jag tycker så här, då var det coolt. Nu fortfarande coolt, men kvaliteten är ju inte så bra. Så att man hade gärna haft kvar originalet också.
Jag undrar om det här är den gamla eller den nya. Den heter i sådana fall X100V och så har den någon sorts hybridsökare med OLED-skärm. Kan filma i 4K. Den har 17 klassiska filmsimuleringar från Fujifilm. Den ser ut som någon sån här supergammal retro-grej.
Ja.
Men jag vet inte om det här är den nya eller den gamla.
Jag har superdålig koll på deras lineup av grejer.
Hur som helst, jag kan inte låta bli retrofeeling-känslan. Nej, alltså, det är så vackert.
Det är snyggt. Och jag hittade någon back hemma hos pappa med någon sån här, du vet, Voigtlander-kamera typ. Ja, de är bara vackra.
Ska du inte ha någon sån där gammal Hasselblad där också?
Oh, det är ju min sorg att han, någon gång när jag var över tonåren så fick han för sig att han skulle börja fotografera typ fjärilar. Och ville ha ett makroobjektiv. Och han hade ju inte jobbat på många år då, så att det var väl liksom ingenting han hade råd att bara gå och köpa sådär. Så då tog han fram sin käraste kamera ur arkivet och gick och sålde den och bytte mot det här makroobjektivet. Och det var ju en Hasselblad. Med ett bakstycke och två objektiv tror jag. Så det
skulle han inte ha gjort.
Nej, alltså, han sålde ju aldrig någonting.
Så. Han var inte en affärsman, din pappa. Nej. Han sålde bara till framtida, alltså huset som vi kunde ha bott i har han ju också sålt.
Precis, jag minns inte vad han fick, om det var 9-10 tusen kanske för det där. Jag kan tänka mig att det hade varit närmare 50 idag kanske. Nej, jag vet inte. Men det är lite synd. Alltså, jag struntar väl i värdet, utan jag tycker just Hasselblad är ju, det är någonting med det.
Som Holy Grail.
Ja, det är lite Holy Grail, eftersom kanske mest för att den har varit på månen, eller är. Visste du det, att nästan alla kameror de hade med sig dit, de ligger kvar där. För att spara vikt när de åkte hem. De tog bara med filmen. Jag pratade med någon kollega för något tag sedan om det, att det borde man ha som en så här, åka dit och hämta dem sen. Ha auktioner här på jorden.
Det finns det så mycket kvar att hämta? Är det inte bara typ rymddamm snart?
Nej, jag vet inte. Vad kan hända med dem? De borde väl ligga kvar, tycker jag. Jag vet inte.
Ja, men jag menar, de har ju inte legat i, eller har de legat skyddade på något sätt?
Det finns ju ingen atmosfär här, så det finns ju inget väder. Allting är ju precis som de lämnade.
Vart ligger de ändå?
På marken, antar jag, eller något sånt.
Men det finns väl någon typ av atmosfär?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Jag tror inte det.
Ja, nej, då kanske det inte kan hända något med dem, inte vet jag.
Är det inte så att liksom de här konspirationsmänniskorna säger att det är fake för att man ser att flaggan rör sig? Och det ska den inte kunna göra, för att det finns ingen vind. Tror jag.
Ja, någonting sånt brukar de säga.
Men frågan är ju om de här kamerorna skulle bli värda så mycket tillbaks på jorden att det skulle kunna finansiera resan dit. Vad tror du?
Tveksamt. Resorna dit är väl astronomiskt dyra fortfarande?
Astronomiskt, ja.
Men du, vi får avrunda snart.
Ja, det kanske är dags redan.
Jag vill ju bara berätta att det här avsnittet blev till för att jag gjorde en liten undersökning på vårt Instagram-konto idag. Jag vet inte om du ens har märkt det.
Ja, jag har sett att det har plingat lite i telefonen här.
Ja, jag frågade, är det dags för ett nytt avsnitt? Och 100% av alla 100 000 följare som svarade på den sa japp.
ja, men det är bra.
Jag är glad.
Vi fick ingen fråga, eller? Nej.
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 Lämnade. Jo, ja, just det. Det sista alternativet var att jag vill nej, eller bara om ni pratar om någonting. Men man måste ju någonstans också orka skriva in ett förslag någon annanstans. Instagram är lite jobbigt så.
Yes. Mm. Jag hade tänkt dra en liten ubiquity litet snack här. Men vi kanske
har vi pratat om bastun och jordfelsbrytaren också? Har vi gjort det?
Oj, det minns inte jag.
Skitsamma, jag kan dra det jättekort. Ifall vi har berättat det här förut, så förlåt. Men vi poddar så oregelbundet, så jag hinner glömma vad vi har pratat om och inte. Plötsligt för några månader sedan så började internet försvinna hemma väldigt ofta. Av och på, plötsligt var det bara borta. Efter ett tag så visade det sig att det är någon jordfelsbrytare som slår ifrån i ett annat hus här på gården där vi bor. Och det verkar lite relaterat till bastun som finns i det huset. Hur som helst, du blev ju trött på det där med att internet försvann hit och dit. Så du har ju nu installerat så vi har en 4G-backup, eller hur?
Ja, precis. Igen då, på grund av att min far gick bort här, så blev det en 4G-modem till övers.
Just.
Och någon dag här när det gick ner igen så blev jag förbannad och gick och kopplade in den här.
Ja, Men det är ju kul och så. Sen gick det någon period till och sen hade jag plötsligt snigelinternet hela tiden. Alltså vi pratade nästan modemuppkoppling kändes det som. Och då ringde du till och med Bahnhof, eller hur? Bara, hallå, vad pågår?
Jo, men jag gjorde lite mätningar och insåg att våran gigabit hade ju nedgraderats till en 100 megabit sådär. Och det var liksom, det var precis 10% av vad vi hade haft innan ungefär. Så att det var så här, ja men jag tänkte att nu är det någon switch då i alla de här omstarterna på grund av elavbrotten som har fått för sig att vi har bara 100 megabit liksom och lagt på någon profil eller någonting för att begränsa hastigheten. Det var magkänslan.
Du var i alla fall inte här. Plötsligt så ringer du till mig och säger att åh, nu ska du vara med på ett konferenssamtal här med Bahnhof. Jag bara, ajamän, inga problem. Och så säger den här gulliga teknikern, kan du... Jag skulle upp i fram till routern och göra någonting. Och den står i våran hall i en bakom skjutdörrar i något litet garderobsutrymme där det är 3000 grader varmt uppe längst upp under taket på en hylla. Och jag bara, ja, så tar jag fram pallen, jag har med mig den här Ethernet-kabeln som ni ville att jag skulle byta tror jag. Jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till. Men då när man öppnar den här skjutdörren så är det en lampa som börjar lysa. Och när man ska in upp dit där alla de här grejerna står så får man den belysningen rätt i facet. Så det var liksom, det kändes som en ficklampa rakt in i ögonen. Och sen visade det sig att våran router, den ser inte ut som en router så som jag tänker mig att en liten router ser ut. Det är en enorm jävla låda med massa fancy grejer på och typ 8000 Ethernet-portar. Mm. Jag kände mig dum, Magnus. Det är inte ofta jag gör det. Jag bara, vilken sladd sa du att jag skulle dra i?
Ja. Ja, nej.
Det är Ubiquity-grejerna.
Jag gick ju in med inställningen när jag ringde att de har ju pajat någonting här. Och, men han lyckades ju hitta våran port och såg att ett av paren då i kabeln inte var inkopplat. Vilket gör att den har ju nedgraderat oss till 100 megabit istället för gigabit. Och ja, enklast att börja felsöka i lägenheten istället för att skicka hit någon tekniker då, som ska rota ner i källaren. Och då visar det sig att våran kabel som har suttit där helt orörd i, det vet jag, 3-4 år. Ja, den har bara så här, nej. Jag mätte kabeln efteråt. Det var inget fel på den, så att jag gissar att det bara blivit lite oxidering på kontakterna.
Eller något. Ja. Det var coolt att de kan se det hela vägen ner till kabelparen liksom, ja. I kontakten. Faktiskt. Men ja, den där jättelådan där uppe, det är någon sorts Ubiquity.
Precis. Det är en UDM Pro eller en Ubiquity Dream Machine Pro då.
Den är enorm. Är det normalt, Magnus?
Den är ju gjort för, alltså det är en rack, heter du.
Ska man ha det i en liten lägenhet?
Det är det som är charmen med Ubiquitys sortiment, att de strösslar ju med lite olika sorters grejer titt som tätt. Och det är inte så att de har en lineup som de uppdaterar hela tiden, utan de släpper ett nytt spår. Och jag hade ju en USG först, en, ja, vad kan det stå för då? Någonting gateway. Och om man känner till hur det funkar med Ubiquitys grejer så har de ett system som kallas Unify. Och det är i princip då så styr man sina grejer via en controller, alltså en mjukvara. Och den kan man ha då på lite olika sätt. Som vi hade det först, då hade jag köpt en liten, ja men tänk en Raspberry Pi liksom, fast från Ubiquity. En Cloud Key kallas den. Så det var liksom en liten enkortsdator med ett minneskort i en plastlåda som man kopplade in. Så körde man kontrollen där igenom och sen släppte de ju då de här nya routrarna och då Dream Machinesen och då är ju den här kontrollen inbyggd i den. Plus att den hade en hårddiskplats ifall man vill köra deras NVR-lösning, alltså övervakningskameror. Den hade också, vilket är väl kanske var det mest säljande argumentet, sån här IDS, IDP eller vad det heter, alltså paketfiltrering. Den går igenom all data som går in och ut och kollar efter malware, virus. Och det tar ju ganska mycket prestanda att göra den här inspektionen liksom hela tiden. Så att en normal router klarar ju inte av att spotta ur sig en gigabit om den ska också hålla på med den här filtreringen. Och det var väl den första maskinen egentligen som klarade av det.
Så du bara, jag köper den, klick.
Ja, men lite så. Plus att den gamla höll på att bli utdaterad.
Jag har tydligen inte sett den förrän du bad mig klättra upp där nyligen. För jag blev väl så här, vad är det här för någonting? Men nu vet jag, vi har en enorm router.
Jajamän. Det finns en uppföljare på den som heter Special Edition, tror jag, eller Second Edition, SC. Nej, skitsamma. Den har inbyggd PoE-matning också och lite andra godbitar som gjorde att vi skulle kunna ha tagit bort en switch till exempel om vi hade haft den istället nu. Men den kom ju efteråt då, såklart.
Du har i alla fall skrivit upp här att det har kommit någonting nytt som du vill prata om.
Ja, men precis. Vi har ju precis innan vi spelar in här nu nattat barnen, och under tiden så fick jag ett mejl från Ubiquiti. Och jag brukar alltid...
Hur många gånger var du tvungen att sparka på mig?
3.
Yes!
Och det är alltid lite roligt när de skickar mejl, för då vet man att nu har det hänt någonting. Nu kommer de med något nytt skoj och man vet aldrig liksom i vilken riktning. Det kan vara vad som helst egentligen. Men... jag har ju gått här och klurat lite på våra respektive föräldrar. De vill ju väldigt gärna ha datorhjälp av oss. Och ibland hade det varit smidigt att kunna liksom administrera deras nätverk på distans. Min mamma har ju våra gamla grejer, den här Cloud Keyn och USG:n. Det är bara det att den är så gammal nu, så den är inte med i deras, den får inte uppdateringar längre. Så att det börjar liksom bli dags att byta ut den. Och din pappa har vi ju installerat de här accesspunkterna från Ubiquiti, men vi har inget sätt att kontrollera dem eftersom vi inte har någon controller där borta, så även där hade det ju behövts någonting. Och då har de haft en produkt som heter Dream Machine, fast utan Pro. Det är en liten tub med inbyggd wifi, och sen när den har wifi 5. Så när den blev lite utdaterad så kom det en ny som heter UDR, Dream Router, som var lite billigare. Å andra sidan så har den inte klarat då, den här datapaketsfiltreringen i full fart, utan kanske var det kappat vid, jag kommer inte ihåg om det var 500-600 megabit eller någonting. Plus då att det har jag varit lite så här skeptisk mot att ha i den här accesspunkten inbyggd, för att det händer väldigt mycket på wifi-standard standarderna.
Ja, herregud.
Det kommer nya saker hela tiden här. Man hänger inte med längre. Och då kom det i november en produkt som heter Unify Express. En liten router avsedd för hemmabruk och små liksom, ja, i princip precis det vi behövde. Men den är så pass klen då, så har de plockat bort den här paketfiltreringen helt. Där finns det bara geografisk filtrering då, som säkerhetsgrej. Nu låter det som att de här grejerna är osäkra. De är fortfarande säkert bättre än en router som gemene man har. Det är bara det att man kan ha dem ännu säkrare. Så att den var så här, jag har varit lite så här, den hade passat bra rent budgetmässigt och sådär. Och den har också en inbyggd accesspunkt då med wifi 6, vilket är ju trevligt. Men det har ändå inte känts helt klockrent, för att i båda fallen här har vi ju investerat i accesspunkter som redan sitter ute. Så vi måste ju inte ha accesspunkter inbyggt i routern, så att säga. Och idag kom det en ny produkt som jag har glömt vad den heter.
Men du vill ha en till allt det där som vi behöver.
Men i princip kan man säga att det är våran, fast i en liten förpackning. Den klarar av 1 gigabit med filtrering. Den har ingen wifi. Den har 4 portar. Den har failover-stöd. Den har inbyggd controller. Du kan göra alla de här nya fina funktionerna då och styra den från ditt konto, så att säga, som vi kan med våran stora. Så med tanke på att vi inte har mer än 1 gigabit internet här, så hade vi i princip kunnat byta till den utan att förlora någon feature, tror jag. Skillnaden är ju då prislappen. Den ligger ute för 90 euro, tror jag. Så det är alltså 900 kronor då, ex moms. Vilket ju är väldigt tilltalande pris med tanke på vad deras andra produkter kostar.
Har du köpt 2 stycken?
Jag sitter med en kundvagn här och jag borde nog köpa dem om vi ska köpa dem, för att de brukar sälja slut på sin egna shop rätt fort och sen tar det tid innan det kommer i lager igen. Så vi får väl se om jag lägger någon beställning.
Jag la den här Fujifilm-kameran i min webbkorg nu under inspelningen, bara så du vet. 20 000 kostar den.
Ouch. Jag tror jag råkade hitta i min kundvagn när jag kom in där som jag hade glömt att jag hade lagt där.
Nej.
En accesspunkt då, den nya som heter, ja, det är Wi-Fi 7 i alla fall, Pro.
Vi behöver det till min nya iPhone, den är så snabb.
Har den Wi-Fi 7?
Vet inte, nej. Vågar inte svara på det faktiskt. Men du, ja. Vet du vad som är den största fördelen och nackdelen med att vara gift med dig? Det är att alla andra som du och jag känner, eller okej, många andra som du och jag känner, de brukar alltid säga saker som, åh, jag måste bara övertala min partner och köpa den här grejen, la la la, vet inte om det går. Och jag och du bara, va? Man köper väl bara? Fråga väl inte, ja. Eller vad menar du?
Jag har ju tydligen någon ändå form av så här självbehärskning, ibland i alla fall. Så att ibland är det så att du tjatar på att jag ska köpa någonting.
Mm, som luftfilter till Teslan. Har du köpt det?
Fast det var ju inget roligt.
Nej, men jag kan köpa dem om du vill.
Ja, kanske det. Nej, men jag tycker det är så här, ja, det stod 2 år på dem. Men borde inte bilen säga, typ, nu är det dags att byta filter.
Varför skulle den göra det? Det är det servicegrejset till Hilfe.
Det finns ingen service.
Intervaller, jo. Det fanns ju viss serviceintervaller. Ja, ska vi bråka om det här i podden?
Ingenting som våran bil har sagt till dem.
Nej, det är ju inte min motorcykel heller. Jag måste byta olja på den i alla fall.
Du har väl ingen inbyggd data?
Jo.
Jaha. Vi släpper det.
Ja.
Tråkigt.
Det gör vi. Nu ska jag gå vid. Du ska redigera lite poddavsnitt och jag ska dra upp den här kameran till din skärm så du kan titta på varför jag måste ha en sån. Den är så fin, Marcus. Jag fyllde ju år nyligen. Jag kanske kan få en sån här också.
Oj, oj. Ja, kanske.
Jag har ändå väntat i 15 år nu på att köpa en ny kamera.
Jag ser att jag har en ny version av Aldente på gång här. Vet du vad det är för någonting?
Pasta. Mm.
Det finns en app till Macen där man kan styra hur mycket av batteriet du vill ladda.
Mm.
Jag har satt den på 60% eftersom den sitter till 99% inkopplad med kabel.
Just det.
Så den ska liksom...
Du vill vara snäll.
Jag vill vara
du
snäll.
Tror inte att den kan ladda sig själv.
Den har ju någon funktion där, likt iPhonen, att den ska ladda upp sig inför om den hittar ditt schema. Liksom sådär. Men den verkar inte så smart att förstå att jag aldrig pluggar ur den. Utan innan jag köpte den här appen då, så laddar den ändå alltid upp sig till 100% varje dag. Ja, så att ett tips ifall någon sitter där ute. Har det problemet? Aldente.
Bra program, låter det som faktiskt. Nu tänker jag gå och sova igen.
Ja. Inte jag.
Nej, det förstår jag. Du har saker att göra. Kameror att köpa och accesspunkter och sånt. Kul att få podda med dig en gång till det här året. Vi får se om vi kan få ut en till podd någon gång i framtiden. Jag gör en ny poll på Instagram, vet jag.
Det låter bra.
Och så kan ni ju feel free att hitta sin DM så säga nu är det dags.
Ja, det låter bra.
Ja. Sov gott, kära lyssnare. Vi hörs.
Hej då.
Hej då.
Vi heter Teknikpäronpodden på Instagram. Har du tips eller önskemål på samtalsämnen eller bara vill fråga något, tveka inte att skicka DM eller mejla oss på teknikpäron@gmail.com.